Välkommen till Båstad Kammarmusiks poddserie. Det här är det första inslaget för 2023. Och jag heter Barbro Hedvall och med mig är nu Karsten Turfjell. Jag tror att du debuterar i Kammarmusikfestivalen.
Det stämmer. Det är första gången. Jag har visserligen varit på festivalen, men bara som publik.
Mm. Ja, just det. Och Karsten är ju en välkänd radioröst, kulturredaktionen på Sveriges Radio under många år. En musikmänniska och vad jag förstår matmänniska. Du är ledamot av Gastronomiska akademin.
Ja, jag är till och med ständig sekreterare.
Ja.
Man får väl säga att jag är mera mat än musik. Kanske, även om jag tenderar att sjunga rätt mycket för mig själv och så.
Ja, men det är ju bra. Och sen har du ju också bevisat din kammarmusikaliska kompetens genom att skildra Saxo kammarmusikfestival i en ganska så tjock bok.
Ja, jag var redaktör för 30-års jubileumsboken.
Just det. Ja, och nu i sommar då är ju temat Norden. Och du har ju fått programmet så, och naturligtvis, och du ska då framför allt medverka i frukostarna. Ett utmärkt tillfälle att kombinera mat och musik.
Ja, det kan man väl säga. Många kanske tänker mera på kvällsmåltider ihop med musik, men det är ju väldigt mycket frukostklubb över det hela också.
Ja,
en visst. Fin tradition.
Ja, och den har blivit mer och mer populär också. Jag tycker ju alltid att det är konstigt att folk vill rusa upp så där och äta frukost med främmande människor. Ja. Men det har blivit väldigt bra alltså och ganska opretentiöst. Och i år, alltså det är olika tema för frukostarna. Mm. Kanske kan du förklara det där?
Ja, det är ju nordiskt och det är ju då alla de nordiska länderna och Finland är först ut då på tisdag.
Aha.
Och där är då inte jag med, utan där är ju Stina Ekblad som ska vi säga, leder detta eller håller i detta tillsammans med andra bemärkta personer, artister. Så att jag träder i kraft på onsdag morgon till den frukosten.
Ja, och vad är det då för land? Alltså, som sagt, jag har ett mycket ytligt utkast av programmet. Så jag blandat ihop länderna på det mest virriga sätt. Det ska vara en sån där 17 maj-frukost, men det är väl inte på onsdag?
Nej, utan det är en dansk gambit kan man säga. Alltså det är dansk tema och det är danska smörrebröd.
Ja. Men vad blir det för musik då? Vet du det?
Barockmusik kommer det att vara. Mime Brinkman och Nils Ökland som spelar. Och jag kommer då att prata en hel del om mat inledningsvis. Det blir alltså danska smörrebröd som serveras till den frukosten. Så jag tror att det blir minnesvärt. Men vad jag kommer att prata om är, kan man säga, den nordiska, den nya nordiska matens fenomen som ju trädde i kraft 2004 när 20 nordiska kockar träffades i Köpenhamn och undertecknade ett manifest om ny nordisk mat och hur man skulle förnya det hela. Och det var en slags självrannsakan, det var stjärnkrögare runt om i Norden och från Sverige deltog Mattias Dahlgren som ju har restaurangen vid Grand Hotel och han har berättat om det där och hur man diskuterade under 2 dagar intensivt. Vad är nordisk mat egentligen? Vilka är vi och vad har vi? Vad är vår styrka? Och då kom man fram till att våra råvaror i Norden är ju egentligen fantastiska och det har funnits ganska länge en dåligt självförtroende kan man säga. Det är många som tycker att nej, men det ska vara franskt. De franska produkterna är ju överlägsna, det vet ju alla. Men när man väl tittar på det utan den här så att säga galliska dominansen så är ju Norden idealiskt för inte bara fisk till exempel som vi är berömda för, utan också för jordbruksprodukter och där vi tack vare Golfströmmen som strömmar utanför Norges kust gör att vi så här långt norrut kan odla. Om inte Golfströmmen fanns så hade vi fått kämpa mot isbjörnarna om maten.
Ja, alternativet är, ja, det är bättre som det är.
Ja, just det. Och då skrevs det ett manifest där man verkligen utgick ifrån kvaliteten hos råvarorna och den karaktär som finns. Och det här var ju då på Noma, alltså den restaurangen i Köpenhamn som ju sen profilerade sig på nordisk mat och nordiska råvaror och som ju blev klassad som världens bästa restaurang och har blivit det flera år. Och är tillbaka på den där nivån igen. Alltså, de har ju varit väldigt tongivande. Men även andra restauranger. Så att det här manifestet gjorde att den nordiska, nya nordiska maten blev ett internationellt fenomen. I alla fall inom så att säga finsmakarkretsar, inom den gastronomiska bubblan. Vilket gjorde att väldigt många har börjat resa hit. Och vi har till exempel Magnus Nilsson som drev Fäviken-magasinet uppe i Jämtlandsfjällen. Numera då är han huvudlärare nere i Köpenhamn för deras utbildning. Alltså Noma har ett slags, en slags akademi. Och bedriver mycket vidareutbildning för kockar och restaurangpersonal. Och där är han nu väldigt engagerad. Och det är fortfarande så, så håller Norden ihop kan man säga. Man träffas mycket i Köpenhamn och har möten där. MAD stavas det. Jag vet inte om man ska säga mad eller mel eller så. Men det
Just.
är mat och det betyder galen också. Och det kan passa ganska bra internationellt.
Det där låter ju väldigt bra och sen är ju danska smörrebröd mycket goda så den där frukosten kommer att bli mycket väl besatt, det känner jag på mig.
Ja. Och det är även, så kan man ju säga, att äta smörrebröd är ju rätt norskt också.
Ja, just det, de har mycket sån där smörgåspacke, ja.
Ja, alltså att många har ju fortfarande kvar traditionen att man äter ett smörgåspaket eller går och köper sig några mackor till lunch. Och Nils Ökland är väl, han kanske kan instämma om detta.
Ja.
En av våra musiker där som kommer och delta med den danska barocken. Det här är ju ganska tvärnordiskt kan man se också. Där dyker upp musik som inte nödvändigtvis tillhör det här landet men som ändå kan fungera.
Ja, och sen är ju också det att artisterna kommer ju också från de olika nordiska länderna och är lite grupperade, inte ute efter landprinciper enbart, utan också på ett annat sätt.
Just det.
Så det är också viktigt. Och sen vet jag inte, är det på torsdagen som det här 17 maj?
Ja, just det. Då kallas det för 17 maj-frukost.
Jag har ingen aning om vad det betyder rent matmässigt.
Jag tror att det är lite lurigt faktiskt där. Så att vi får se vad det kommer att resultera i. Men i alla fall så är ju en tradition när man firar 17 maj att det börjar redan på morgonen. Men jag tror att det blir nog kanske lite mer stillsamt i
Ja.
Båstad jämfört med hur det kan vara i Oslo till exempel eller andra stora städer när man börjar fira.
Ja, just det. Det är lite som sista april Uppsala. Ja, just det. Och då börjar man också tidigt och sådär. Ja, jag förstår. Så att det är någonting i den stilen.
Ja, men temat är ju då alltså det ohöjtidliga om högtider. Alltså att man pratar om högtider i största allmänhet och hur vi firar högtider i våra respektive länder. Och det är ju väldigt roligt ämne för att trots att vi har så mycket gemensamt så ser ju högtiderna och traditionerna olika ut i de nordiska länderna. Vi gör ganska olika saker. Man skulle tro att vi har en slags nordifiering, men det har inte blivit så riktigt, utan alla har sina speciella övningar för sig. Min kollega Gunnar Bolin och jag, vi var ju i Trondheim i julas och studerade det norska julfirandet. Och det är klart man har julmarknader, det finns ju, den har ju liksom spridit sig från Tyskland och runt hela Europa. Men alla äter ju julmat på olika sätt. Till exempel i den här offentliga när man ger sig ut och kanske äter festligt med sina arbetskamrater och så är ju populärt i Sverige att man slåss vid buffén, då, vid julbordet. Och äter ett offentligt julbord på en restaurang. I Norge så äter man en sittande middag med några traditionella rätter. Och det där tänkte jag att vi kunde prata om lite grann, hur det faktiskt ser ut. Firandet av de olika, vi har ju, när Kammarmusikveckan pågår så har det precis firats midsommar också.
Ja, just det. Och det.
Och det ser ju inte heller likadant ut
Nej. Nej. Nej, det är
i
ju också
Norden.
intressant, trots att det ändå är så nära som du säger, så det är ju påtagligt hur olika vi firar midsommar, eller sankthansaften som de säger i Danmark.
Ja, det har nog varit viktigt i den nationella frågan kan man säga runt om i Europa också. Där man ser hur alla länder profilerar sig just när det gäller högtider.
Och det tror jag du har rätt i. Ja, men det ska inte bli julsånger och sånt i alla fall, eller?
Nej, det kan ju
Nej.
verka lite konstigt, men vi kommer att prata om det i alla fall.
Ja, det är bra. Ja.
Och sen det finns ju en del personer som är skämtlynne som gärna dricker glögg vid midsommar och sådana saker för att, ja, som en rolig grej.
Aha.
Men det är faktiskt, på Systembolaget så finns det glögg året om.
Aha.
Därför att det kommer en liten försäljningstopp just vid midsommar för att en del har det som en anti sommardrink, så att säga.
Det måste jag säga, det är en nyhet. Det har jag aldrig varit med om. Jag har aldrig hört något sällskap där det har varit aktuellt. Men ja, man lär sig hur man lever.
Ja, nej, men jag har hört det från Systembolagets håll, alltså att det finns en liten uppgång.
Serverar de glöggen kall då, tror du?
Ja, ofta med is då.
Ja, för det är ganska gott också. Det kan man, i jultid, ja, allt beror ju på vad man vill ha och sådär.
Ja. Jag ska bara nämna det att vad som är roligt också är ju att Johannes Rostamo spelar Sibelius, alltså när det är norskt tema.
Vad trevligt.
På torsdagen då, den norska torsdagen. Så att det är inte strikt nationalistiskt,
Nej.
utan där får vi lite Finland igen, alltså på den norska dagen.
Ja, det är
Och
bra.
när det gäller fredagen då, så då är det ju Nyström spelar Nyström, som det heter.
Ja.
Och Gösta Nyströms Sånger vid havet. Det här är ju då ämnet, också en slags jämförelse, men hur vi beter oss mot varandra i Norden.
Ja.
Och det har ju kommit och gått det där med Norgehistorier till exempel.
Ja.
Och det är ju ett fenomen som även i andra länder ofta riktar sig mot ett grannland som kanske är lite mindre. Och sen så berättar man samma historier om norrmän som andra, som fransmän berättar om belgare till exempel, eller vilka fördomar man nu har. Det där kan ju ofta vara, jag vet inte, lite sådär dystert att det pågår det här, men det är väl ett behov som finns ändå att man ska göra sig rolig över andra.
Ja.
Det är lite nationell mobbing på något sätt.
Jo, det är det ju. Och jag vet ju inte, jag följer ju inte med så bra. Men visst var det väl det där, Norgehistorierna populärare i förra århundradet?
Ja, och jag upplevde nog att det fanns ju en tidning som hette En rolig halvtimme,
Ja,
om du kommer
just
ihåg, på 60- och 70-talet, där i skarven mellan 60- och 70-talet. Där var det en hel del Norgehistorier och man kan nog hitta på den här, kanske inte den allra mest litterära bokhandelshyllan, just samlade Norgehistorier och sånt i små pocketböcker som många ungdomar har väldigt roligt åt. Det handlar väl lite grann kanske om vuxenblivande, att man börjar förstå
ja.
olika saker och då ska man skoja och förstå hur man skojar om folk och då kan det vara de här Norgehistorierna eller Bellmanhistorierna.
Ja, du har rätt. Det är samma grupp, samma genre, ja.
Ja,
Bellman.
det är samma historier, men det är bland huvudpersonen är liksom Bellman, men det är inte Carl Michael Bellman utan någon slags envar. Och
Ja.
många länder har ju en sån här envar-figur som hamnar mitt i de här historierna.
Ja, just det.
En norsk, en dansk och en Bellman som man
Ja,
säger då.
just det.
Det, så att det blir lite sociologi där kan man säga, just om nationalkaraktärer. Och det kan vara lite kul att tänka på just i samband med hur musiken låter. Och, för att ibland har man väl en tendens att väva in nationalkaraktärer när man lyssnar på, inte minst de här, om man säger de stora nordiska, om man tar de 1900-talet, alltså Carl Nielsen i Danmark, Sibelius i Finland, Grieg i Norge. Och vad har vi? Pettersson Berger och
Jag säger ju
Hugo
alltid,
Alfvén kanske.
ja,
Ja.
ve och fasa säger jag. Ja, nu ska jag inte säga det kanske, för Alfvén var ju förra årets temagubbe, men honom ogillar jag ju. Det är ju Stenhammar, ja, den enda jag kan godkänna. Han är nämligen inte så lättillgänglig och har inte skrivit sånt där som Roslagsvår och annat som folk kan.
Nej, men med den typen av musik som vi alla har vuxit upp med i våra
Just.
generationer, så tänker man ju kanske ibland på, ja, här känner jag Danmark eller här känner jag Norge
Ja, nej,
och
visst.
Finland.
Ja, särskilt Sibelius tycker jag. Han är så mycket Finland. Och med det menar jag det här svårtillgängliga och svårmodiga och kraftfulla och också anspråksfulla europeiska.
Ja.
Eftersom Finland under en period var ett ryskt oförsendöme. Det fanns en sorts kosmopolitism i ledande kretsar i Finland som inte har funnits i de andra tre nordiska länderna. Jag tycker man hör det där i Sibelius, det kanske bara är inbillning.
Ja, för mig, jag tycker ju det är oerhört bra. Alltså
Ja,
Sibelius
visst.
är
Ja.
en av mina stora idoler när det gäller
Ja, nej, men
kompositörer.
om vi ska välja en av de här fyra, då väljer vi ju Sibelius. Det är bara så. Och du ska uppträda även på lördagen, va? Det blir ju väldigt många morgnar. Hur ska det gå?
Ja, fyra på raken och nej, men jag tycker det ska bli jätteskojigt. Jag har ju också då stöd utav de som spelar och även de kommer ju att diskutera det här. Till exempel Steingrimur Roloff
Ja.
kan nog faktiskt prata både på fredag, alltså om nationalkaraktärer, men sen så spelar ju han då på lördag och
Ja.
då pratar vi då om det nordiska språket och den gamla litteraturen. Och det här är väl, Steingrimur är ju en man med nordisk erfarenhet kan man säga, för att han har en isländsk mor, en dansk, han bor i Danmark och han lever med en svenska.
Ja, just det. Ja, det är väl Malin William Olsson, eller hur?
Ja, du har rätt. Men det är alltså, då serverar vi flatkakor.
Va? Adrosa farbror, vad är det?
Ja, alltså det är en typ av isländska kakor som jag vet att jag har smakat, men jag kan inte komma ihåg riktigt hur det är. Men när jag var i Reykjavik så vet jag att vi åt sådana här flatkakor. Vi får se vad det blir, men det blir en något isländskt präglad frukost.
Då.
Och här kommer vi då att komma in, och det är väl det som jag fortfarande inte riktigt har läst in mig på. Men vi kommer att prata en del om fornnordiskan, och där är ju faktiskt isländskan det språk som ju bär flest spår utav hur det faktiskt lät en gång i tiden i Norden. Och det där, så att jag ska be Steingrimur att han läser lite isländska också.
Ja. Man kanske kan läsa någonting som är lite bekant för oss.
Ja.
Det finns ju sådana, de fornisländska, fornnordiska sagorna, typen Gunnar på Lidarende. Ja.
Man kan också läsa någonting väldigt nutida. Alltså jag tänkte just, jag var och lyssnade på Sjón, isländske författaren som fick Svenska Akademiens nordiska pris. för 2 veckor sedan när han var här och tog emot det priset. Och han är ju sprungen ur punkgenerationen kan man säga. Och han har skrivit både text och musik till Björk, alltså som ju har spelat in flera av hans låtar. Och han är ju på något vis i högsta grad en urban isländsk författare. Men när han läser sina texter så låter det ju många gånger ganska likt de fornnordiska sagorna. Det är väldigt skojigt.
Ja, så jag trodde Björk enbart framträdde med sin egen musik och sina egna texter. Nu avslöjar jag mina dåliga kunskaper.
Har många samarbeten bakom sig. Det har
Vad
de.
kul, ja, men då lär jag mig något nytt. Men något sånt, det har du rätt i, för då skulle vi i publiken kanske kunna förstå det lite lättare, det han säger. Kanske.
Ja, men det är väldigt vackert att höra tycker jag, isländska läsas. Och man förstår ju nästan, men ändå ingenting.
Nej,
Att
just.
man har ju en känsla av att man är släkt med det här språket, men det är ju oerhört svårt att hitta det där, vad som faktiskt sägs. Men däremot så är det ju väldigt roligt med islänningar som pratar svenska med sin accent. För den är också
Ja.
väldigt lätt att känna hur den bottnar i fornnordiskan, alltså accenten.
Ja, nej men det håller jag alldeles med om. Och det är också musikaliskt, accent. Ja. Det gäller, tycker jag, för övrigt för våra nordiska språk. Finska vill jag inte uttala mig om, men för dem, alltså svenska, norska, danska, att de har en melodikvalitet som inte alla språk har. Och det är därför de är svåra att lära idiomatiskt.
Nu är det här ju, det är 2 månader kvar och exakt vilka stycken som ska spelas är ju inte riktigt avgjort än. Men det blir i alla fall, det blir flöjt, cello, piano och isländsk musik på sista dagen där. Ja, nej, det ska bli väldigt skojigt. Så att det blir ett blandat program. Men du har ju varit med på de här frukostarna så att du vet hur det brukar låta.
Ja, visst. Nej, men, och det som är trevligt med festivalen är ju också att man faktiskt inte alls behöver bestämma allting i förväg. Artisterna lever ju tillsammans och övar ju tillsammans under veckan, så det går ju att bestämma programmet samma morgon.
Ja,
Bara
men i alla fall.
det kommer några som spelar.
Jo, men eller dagen innan bara att man kände det där stycket som man
Det
hörde
passar
då.
oss
Eller,
nu, ja.
ja. Mm.
Men det tror jag. För det. Och som jag förstått det då så blir dina frukostar i ladan
Mm.
och Stina Ekblads frukost i orangeriet i Norrviken.
Just det,
Ja,
just det. Mm.
så då har jag
Ja, så
sagt.
att man får ju röra sig runt lite grann som publik.
Kanske du har även svårt att stå på dina ben. Men här jag har ett förslag, hos mig det blivit en lag. Du har gamla vanor kvar, det ska du inte ha. Kanske du får ångra dig så finns det någon dag. Jag ger dig här mitt lilla liv, ett råd som du bör lyda vid. Sjung en liten visa varje morgon, hitti ditti hitti ditti da. Sjung en liten visa varje morgon, åh oh, så ska du ha det bra. Känner du den inte när jag styr? Solen står ändå så skönt och varm och lur. Och så sjung en liten visa varje morgon, hitti ditti hitti ditti da.
Hur många gånger har du varit på festivalen?
har bara varit en gång i Båstad.
Bara
en? Däremot så har jag varit många gånger på Saxo och det är ju samma vecka. Det är ju det som har varit så tråkigt att på söndag kväll i midsommarhelgen då är invigningskonsert i Saxo och eftersom jag har varit med där och skrivit eller var redaktör för den här boken och så har jag ju varit knuten till detta och flera gånger tänkt att det skulle vara kul att komma ner till Båstad och då blev det ju så när att vi följde början av Saxo och sen åkte ner till Båstad och såg den andra halvan av festivalveckan i Båstad och hörde.
Jag har ju läst din bok eller åtminstone gått igenom den ordentligt så att jag förstår att det är olika karaktär också. Att Saxo är mera, ska jag säga, en klassisk festival. Alltså relativt igenkännlig. I Båstad är ju poängen på sätt och vis att det kommer nya musiker varje år. Och att varen är helt ny varje år. Det finns naturligtvis en klassisk bas. Det är alltid de stora kompositörer och kvartetter och sådär. Men det är ofta lite överraskande kombinationer av musiker.
Just det.
Man får lära sig nya saker helt enkelt.
Ja, i Båstad är det ju även just gästartister som kommer från olika håll. Och,
ja.
Medan det ju i hög grad i Saxo är ett, ska jag säga, en husuppsättning som har varit de samma ända sedan 1986 när jag var och gjorde ett reportage från den första kammarmusikfestivalen när jag jobbade på Radio Örebro. Så var ju då de artisterna där som ju sen har fortsatt att vara där. Och några har fått barn med varann och sen har ju då liksom den nästa generation som så att säga, som Karl-Jan brukar säga, avlades de första somrarna har ju sen dykt upp som musiker och minst lika virtuosa som deras föräldrar. Så att det är ju Kungliga Filharmonikerna som har varit, ska jag säga, basen.
Ja, så det är ju en helt annorlunda i Båstad verkligen. Det har jag fått lära mig genom åren att det är nya och i grunden är ju festivalens karaktär densamma, nämligen det här med öppenhet och att det är så vackert helt enkelt och behagligt ställe. Och att musikaliskt så kombineras klassiska instrument med nya ovanliga instrument och sådant. Och det blir väl så i år också. Inte minst frukostarna verkar vara typiska Båstad-händelser. Finns det någonting vi borde ha talat mer om? Ja, det är väl musiken, säger Linus, men det vet vi så lite om. Maten, och hur ska den tillverkas nu? Jag vet inte riktigt. Finns det personer som gör sånt där isländskt bröd i Båstad? Det låter lite krävande, men det kan det göra.
Ja, det tror jag. Katrine Winnes verkar väldigt trosviss när det gäller möjligheten att framställa olika nationalitet på frukostarna.
Ja, då så.
Det är inte allt för avancerat.
Nej. Ja, danska smörrebröd är ju ingen nyhet i Båstad, kan vi inte påstå i alla fall.
Nej, då kan man få väldigt fina sådana.
Ja, mycket fina sådana. Mm. Så att, ja, jag tycker att vi får säga att vi ses på frukost.
Ja.
Efter midsommar. Och så får jag tacka för att du tog dig tid idag.
Ja, det ska bli spännande att följa festivalen från lite grann arrangörsperspektiv den här gången.
Ja, för det är lite annorlunda.
Å andra sidan så befinner man sig i kammarmusikatmosfären är ju den väldigt intim. Så där har man ju också nära kontakt med alla aktörer egentligen. Man kan ju stå öga mot öga med någon av de internationella musikerna till exempel och plötsligt falla i samtal. Ja. Så det händer ju mycket oväntade saker i Båstad.
Visst, och det är det som gör att det är så roligt faktiskt. Mm. Att man får, vi ser en lista, lite namn så här och sen så det är någonting helt annat när vi träffas där öga mot öga. Det är det verkligen. Det ska bli skoj. Vi ses, Karsten.
Ja, det gör vi. Hej så länge.